Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Palmemordet, mörkläggning med Gunnar Wall, del 6.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det fjärde avsnittet från det release-event som hölls med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, Statsmakten och Palmemordet. Men Dan och Gunnar har ju redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt och därför blir det här avsnitt nummer 6 i samma ämne. Trots att det var länge sedan den förra intervjun gjordes så är det här det bästa sättet att få avsnittsnumreringen någorlunda konsekvent. Vill ni hjälpa oss att komma ut med fler avsnitt och att kunna göra fler sådana här event? I så fall får du gärna sponsra oss på patreon.com/palmemordet där du skänker en summa per avsnitt vi publicerar. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Tycker du att Patreon verkar krångligt så går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret i så fall. Och idag fortsätter vi alltså att prata med Gunnar Wall och ni lyssnare får svar på era frågor från det långa event som vi höll med Gunnar. Och om ni vill se hela eventet som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemordets YouTube-sida. Ni hittar länken på facebook.com/palmemordet. Men innan vi sätter igång med avsnittet vill jag uppmärksamma ett inlägg som Gunnar Wall publicerade på sin blogg. Här kommer han med nyheter och tankar om Palmemordet och andra aktuella ämnen. Och många finner inläggen både intressanta och genomarbetade. Jag kommer att citera ett inlägg som rör ett annat spår än det som officiellt blev lösningen. Det är spåret Sydafrika. Kanske finns det något i det här som ni tycker är intressant. Så vi börjar med Gunnar Walls ord om det här. Och sen går vi direkt på artikeln. Inlägget har rubriken Nytt dramatiskt vittnesmål. Jag såg Craig Williamson i Folkets hus en vecka före Palmemordet. Gunnar skriver, citat, Sydafrikaspåret har länge varit en av de viktigaste hypoteserna i debatten om Palmemordet. Och det är den fortfarande, trots att utredningen är nedlagd. Spaningsledaren Hans Melander som i somras presenterade utpekandet av Stig Engström tillsammans med förundersökningsledaren Christer Petersson deklarerade för sin del tydligt. Jag anser inte att mordet är löst. Jag anser att vi har presenterat en teori. Och han betonade att frågorna kring Sydafrikaspåret fanns kvar. Citat Hans Melander. Jag tycker att motivbilden är intressant med anledning av att det var vida känt att Olof Palme var starkt kritisk till apartheidregimen och det sätt som de styrande behandlade folket i Sydafrika. Slutcitat Hans Melander. Han sa samtidigt att utredarna inte lyckats med att koppla sydafrikanska intressen till Sveavägen. Nu publicerar denna blogg en nyskriven artikel av journalisten Anders Hasselbom. Han presenterar här en hittills okänd vittnesuppgift om att den sydafrikanske superspionen Craig Williamson befann sig på samma möte som Olof Palme bara en vecka före mordet. Williamson är ett centralt namn i Sydafrikaspåret. Det var han som pekades ut som ansvarig för Palmemordet av sin tidigare kollega Eugene de Kock under en rättegång i Sydafrika 1996. De Kocks anklagelser blev en världsnyhet. Under årens lopp har det kommit fram ett antal uppgifter om att Williamson ska ha setts i Stockholm just vid tiden för dådet på Sveavägen. Den här gången handlade det om en person som träffat Williamson flera gånger tidigare, journalisten och apartheidmotståndaren Mardi Gray. Williamson har tidigare bestämt förnekat att han var i Stockholm 1986. Vad säger han nu, efter att dessa nya uppgifter kommit fram? Det återkommer jag snart till här på bloggen. Signerat Gunnar Wall. Då går vi alltså över till artikeln som är skriven av Anders Hasselbom, där rubriken är "Jag stötte ihop med Craig Williamson i Folkets hus den 21 februari 1986 vid Folkriksdagen mot apartheid, bara en vecka innan Olof Palme mördades." Det berättar nu för första gången Mardi Gray, svensk-sydafrikanska och en välkänd och högt aktad anti-apartheid-aktivist i både Sverige och Sydafrika. Hon har bland annat arbetat på befrielserörelsen ANC:s Stockholmskontor. Jan-Åke Kjellberg, den svenske polisman som allra bäst känner apartheidregimens spioneri och så kallade dirty tricks sedan sin tid som utredare vid den så kallade sanningskommissionen i Sydafrika, säger: "Mardi Grays vittnesmål är sensationellt och en mycket viktig pusselbit i frågan om den sydafrikanska regimen låg bakom mordet på Olof Palme." Mardi Gray är en välkänd och betrodd anti-apartheid-aktivist som det inte finns skäl att misstro, säger Kjellberg. Vad hon berättar utgör en oerhört viktig information. Jan-Åke Kjellberg fortsätter: "Jag tvekar inte ett ögonblick över att Craig Williamson, som är en spion, mördare och lögnare, men också en hyllad spionhjälte och en levande legend med ett stort ego från apartheid-tiden, kan ha bestämt sig för att själv resa till Stockholm. Där kunde han lyssna till vad som sades vid Folkriksdagen, där många av världens motståndare till apartheid-regimen samlades." Ur en nysläppt handling från Palmeutredningen framgår att förre chefen för rikskriminalen, Tommy Lindström, 2001 uppsökt Lars Nylén, dåvarande chefen för rikskrim, och rapporterat om Sydafrikaspåret. I Nyléns tjänsteanteckning finns en preciserad formulering om att Williamson varit i den svenska huvudstaden, citat, 27-28 februari 1986, slutcitat. När jag nu frågar Tommy Lindström om Nyléns notering säger han: "Nej, inte då, veckan innan." Det vill säga den tidpunkt som Mardi Gray talat om. Palmeutredarna har hittills inte funnit någon handling om att någon utredningsåtgärd vidtagits med anledning av vad Tommy Lindström rapporterade till Lars Nylén. Mardi Gray berättar så här om när hon mötte Craig Williamson på Folkriksdagen, citat: "Jag hade sett en vän i en annan del av salen vid Folkriksdagen som jag ville träffa. Medan det ännu applåderades i salen innan en paus gick jag snabbt ut och till den utgång där min vän skulle komma ut", slutcitat. Inne i salen hade Olof Palme inför ANC-ledaren Oliver Tambo och flera av världens ledande motståndare till rasistregimen i Sydafrika just undrat: "Om omvärlden bestämmer sig för, om människorna runt om i världen bestämmer sig för att apartheid ska avskaffas, så kommer systemet att försvinna." Mardi Gray säger: "Jag tänkte, där skrev Palme under sin dödsdom." Ut ur dörren där Mardi Gray väntade på sin vän kom plötsligt Craig Williamson som en av de allra första. "Han såg besvärad ut när han såg mig", säger Mardi Gray. "Men han sa bara ett snabbt hello. Sedan såg jag bara hans ryggtavla när han fort försvann." Hur säker är du på att det var Craig Williams som du såg? 99,99%, det vill säga helt säker, säger Muddy Gray. Varför har du inte berättat det här för polisen? De hade inte trott mig och hade ändå säkert inte gjort någonting. Men du är ju en svuren fiende till regimen i Sydafrika. Du uppskattade hur Sverige agerade och vad Olof Palme gjorde. Och så mördades Olof Palme och du trodde att Sydafrika låg bakom mordet. Varför rapporterade inte du vad du hade sett? Att jag var en vit sydafrikansk kvinna känd i anti-apartheid-kretsar i Sverige kunde gjort mitt vittnesmål mindre trovärdigt. Det finns andra än Muddy Gray som har hävdat att den sydafrikanske toppagenten Craig Williamson befunnit sig i Stockholm vid tiden för mordet på Olof Palme. Jan Danielsson, åklagare och förundersökningsledare i mordutredningen, sa i TV4 dagen efter att Eugene de Kock 1996 pekat ut Craig Williamson som anstiftare till mordet på Olof Palme, citat. Att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde. Slut citat. Senare backade Danielsson och sa att det bara var vad han hade hört. När Jan Danielsson i Sydafrika tillsammans med Hans Ölvebro förhörde Craig Williamson påstod denne att han inte varit i Sverige sedan 70-talet. Muddy Gray är en av dem i Sverige som bäst borde känna igen Craig Williamson. Hon har träffat honom flera gånger. Medan Williamson ännu inte avslöjat som agent, vilket skedde vid årsskiftet 1979-1980, lovprisades han av många som en vit sydafrikan som flytt sitt land för att bekämpa den förhatliga rasistregimen. Som vice direktör i IUEF, International University Exchange Fund, i Genève följde på Craig Williamsons lott att emellanåt bland annat besöka Stockholm och träffa representanter för utrikesdepartementet, SIDA och S-företrädare, alltså socialdemokratiska företrädare. Men tidigt förekom tvivel över vilken sida Williamson i verkligheten arbetade för. Muddy Gray berättar att hon träffade Craig Williamson första gången 1977, då UD och SIDA bjudit in honom till Sverige tillsammans med Carl Edwards, senare också han avslöjad som spion, och Nicholas Haysom, nu sydafrikansk toppdiplomat. En helt garanterad motståndare till apartheid. Honom hade de båda agenterna lyckats lura med sig för att tjäna som deras garant för att de var genuina regimmotståndare. Muddy Gray. Inbjudarna på UD och SIDA som något av tvivel kring vem Craig och Carl egentligen agerade för ringde mig och bad mig att träffa dem för att försöka värdera om de var att lita på. Jag träffade dem tre och åt middag. Efteråt kunde jag varken bekräfta eller dementera misstankarna mot Craig. Craig Williamson har sedan länge inriktat sig på att finna ut så mycket som möjligt om vad just Sverige företog sig emot en regim som han tjänade. Under slutet av 1970-talet infiltrerade han den till stor del svenskfinansierade och svenskstyrda organisationen IUEF, som främst bjöd rasistregimerna i södra Afrika motstånd. I UEF hade svensken Lars Gunnar Eriksson, S, som chef. Denne stod nära flera svenska S-toppar. Agenten Williamson kunde både inifrån IUEF och vid flera resor till Sverige spionera på Sveriges apartheidmotstånd, opinionsmässigt, politiskt och på Sveriges enorma ekonomiska stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och vart exakt de gick. Muddy Gray träffade också Craig Williamson då han några gånger besökte ANC-kontoret på Bondegatan för att möta Sobisana Biso Mgikana, ANCs chefsrepresentant i Sverige. Hon mötte även Craig Williamson på egen hand flera gånger. De åt middag tillsammans vid minst tre tillfällen. Hon skjutsade honom också vid ett par tillfällen i bil. Hon vill minnas till flygbussarna eller Arlanda. Vid ett tillfälle medan Muddy Gray arbetade på ANC-kontoret på Bondegatan frågade Williamson henne hur mycket hon tjänade på att jobba där. Lönen var mycket blygsam. Kanske kan jag erbjuda dig något bättre när jag kommer nästa gång, sa den då ännu inte avslöjade spionen. Maudie Gray. Jag har tidigt känt att jag inte helt kunde lita på Craig, inte tillräckligt starkt för att försöka avslöja honom, men tillräckligt för att inte ge honom förtroenden. Jag träffade honom bara därför att flera ledare i både England och Sverige, trots varningar, hade godkänt honom. Av en slump stötte Maudie Gray ihop med Craig Williamson på Mariatorget en fredagseftermiddag i mitten av mars 1978. Det var en otur för Craig att jag råkade möta honom där, säger Maudie Gray. Det var i en stadsdel där han inte hade några officiella uppdrag. Det var också ett oannonserat besök som hans kontakter på UD och SIDA inte kände till. Craig pekade mot Aston Hotel, nu rival, och sa att han bodde där. Samma kväll satt Maudie Gray på restaurangen Lilla Paris då en indier sökte hennes sällskap och erbjöd sig att bjuda henne på vin. Han ställde många personliga frågor om min sydafrikanska bakgrund, om böcker jag läst, vad jag engagerat mig i och liknande. Jag sa att jag inte trodde att han kom från Indien utan att han var från Sydafrika då jag kände igen hans dialekt. Han försökte övertyga mig att han kom från Goa i Indien där han sa att man hade en sådan dialekt. Strax därpå beställde jag en taxi och skakade som ett asplöv på väg från restaurangen. Jag var övertygad om att jag hade blivit uppsökt av den sydafrikanske spion som jag bara några veckor innan hade varnats för av en besökande ANC-medlem från London. Under samma helg som jag träffat Craig på Mariatorget skedde ett inbrott på ANC-kontoret som då låg på Bondegatan 1D alldeles vid Götgatan, inte många hundra meter från Aston, säger Maudie Gray. Vi upptäckte det på måndagen. Ingenting stals, men förövaren hade intresserat sig för papper. Maudie Gray har ytterligare ett minne. Hon träffade Williamson under den första hälften av 1979. Jag tror att det var efter att ANC-kontoret hade flyttat från Bondegatan till Gamla Brogatan och den flytten skedde i början av januari 1979, säger hon. Craig bodde på hotell Birger Jarl, lägligt mitt emellan SIDA som då låg på Birger Jarlsgatan och S-högkvarteret på Sveavägen. Vi skulle äta middag och mötas på Birger Jarl. Han var inte klar när jag kom dit så han bad mig komma upp till rummet. Han stod och grävde i sin resväska och tog upp en fin och dyr whisky och sa "Du skulle bara veta vem som ska få den här." Under middagen på en restaurang i närheten av hotellet viftade Craig med armen och sa att whiskyn skulle någon få som hade anknytning till de allra närmaste kvarteren. Craig Williamson kände väl till att Maudie Gray visste att han hade betydelsefulla kontakter på SIDA. Så vem var det då på SIDA eller på SH-kvarteret, som ju också låg nära, som var så märkvärdig att Craig försökte reta Maudie Grays nyfikenhet? Maudie Gray, vid den här tiden allt mer misstänksam mot Williamson, berättar att hon vid ett tillfälle under den middagen sa till Williamson: "Innan du tänker komma med något förslag till mig så vill jag att du ska veta att jag aldrig vill göra någonting för regimen." Craig Williamson viftade då snabbt bort vad hon just sagt. "Nej, nej, inte nu." Det var den sista gången Maudie Gray träffade Craig Williamson. Förutom alltså återigen helt snabbt den 21 februari 1986. "Nej, han var inte efterlyst och reste säkert på ett av sina falska pass", säger Jan-Åke Kjellberg. "Var det så att han bara kom för att lyssna på vad som sades vid folkriksdagen så tog han ingen risk." Där slutar vi citera det här inlägget och artikeln. Craig Williamson har senare förnekat att detta stämmer, men självklart får man anse att det ligger i hans eget intresse att distansiera sig så mycket som möjligt från händelserna på Sveavägen 1986. Vad ni drar för slutsatser av artikeln är helt och hållet upp till er, Men jag tyckte att det var så pass intressant att det i alla fall var värt att ha med i podden. Men med det sagt går vi raskt över till era frågor till Gunnar Wall. Först av allt släpper vi fram Dan som har en fråga om mötesscenariot.
Jag tänkte på mötesscenariot. Du tar ju upp det redan då i första utgåvan av mörkläggning. Mm. Men vad har egentligen hänt med mötesscenariot? Det kommer fram någonting nytt, speciellt nu under den senaste tiden.
Ja, alltså dels det kom ju faktiskt, de har hittat ett förhör med Anna Hage där hon, ett sent förhör med Anna Hage där hon också tyckte att hon hade uppfattat en kontakt mellan Akarna Palma och gärningsmannen. Det har ju släppts nu, men där får man väl vara lite försiktig med att dra slutsatser eftersom det är ett så sent hållet förhör såklart. Annars så tycker väl jag att en sak som är intressant i sammanhanget är ju det att väldigt länge så betraktades ju mötesscenariot av många som fullkomligt osannolikt eftersom Lisbeth hade sagt att det var på ett helt annat sätt. Nu så kom ju Peterson och la ner utredningen med ett svar som gick fullständigt stick i stäv med det Lisbeth hade sagt. Hon hade ju varit kategorisk om att det var Christer Pettersson. Och det var ju inte så att Peterson försökte se på någon sorts invecklat resonemang med att både Stig Engström och Christer Pettersson stod i det där hörnet, utan han bara släppte Pettersson, avfärdade honom helt enkelt. Och avfärdade ju därmed också Lisbeth. Han försökte ju inte på något sätt att få ihop Stig Engström med uttalanden från Lisbeth på något sätt. Så att där kan man ju säga att det som har blivit den officiella sanningen av Palmeutredningen är ju det att Lisbeth Palmes uttalanden är fullständigt otillförlitliga, kan man säga. Om man ska tolka Petersons uttalande rätt. Och det är ju naturligtvis någonting som gör att, kan man ju säga kanske, att det öppnar ju för mötesscenariot på det sättet att man kan inte längre så att säga slå folk i huvudet med att så sa ju inte Lisbeth, utan nu måste man, nu har vi en diskussion då Lisbeth Palmes uttalanden inte längre har den tyngd som jag hade tidigare. Jag har skrivit rätt mycket om Lisbeth i huvudet på en påle. Andra halvan av den boken handlar speciellt om Palmeutredningen och framförallt om Lisbeth. Och jag menar ju det att alltså jag vill ju vara noga med, jag vill ju inte framställa Lisbeth som att hon skulle ha varit ute i några skumma eller skurkaktiga syften, utan jag tror att hon blev väldigt snabbt inklämd i en position som har varit väldigt svår för henne att hantera. Så att alltså en sak som har gått igenom Lisbeths uttalande hela tiden har ju varit att det är viktigt med väldigt stor sekretess omkring utredningen, inte minst om hennes uttalanden. Hon tog upp det i många sammanhang. Och det är väldigt svårt att förstå vad den där sekretessen skulle vara så viktig för om man bara håller sig till det som är känt om hennes story, så att säga, att det hon såg. För att enligt det såg hon ju väldigt, väldigt lite. Hon gick där med Olof, det smällde till. Hon förstod vad smällen handlade om. Hon ser att Olof faller. Hon ser sig om. Och hon gör några snabba observationer och ser inte mer med det. Vad är det för sekretess man behöver upprätthålla om det? Mer än de iakttagelser hon kan ha gjort av det hon tror i gärningsmannens klädsel. Vilket det behövs när man ska gå ut med sina element. Så alltså det är någonting där som jag tycker tyder på att hon kände att det fanns saker som var värda att ha sekretess omkring. Och jag tror att ganska tidigt så tror jag att hon omgavs med folk som underbyggde den uppfattningen hos henne och så kanske sa att det var väldigt viktigt för att en seriös utredning skulle kunna bedrivas, att inte det valsar runt saker och ting i tidningar och hos lägre poliser och så vidare. Och kanske till och med vara en säkerhetsgrej för henne själv och hennes barn att inte uppgifter kom ut och sådär. Så att hon, och snabbt så att säga låste in sig i att inte säga nästan någonting, så att säga. Och det, jag tror att alltså det finns så mycket som tyder på att det hände någonting i samband med mordet som inkluderade att gärningsmannen hade kontakt med Olof och Lisbeth innan det smällde. Och det ingick inte i Lisbeths officiella berättelse i alla fall. Va? Där är det också, jag tycker det är så intressant att om man jämför de förhör som hölls med Lisbeth Palme med till exempel de förhör som hölls med Sigge Cedergren, så blev Sigge Cedergren mycket, mycket, mycket utförligare hörd än Lisbeth, fastän han var rimligtvis mycket mer oväsentlig i sammanhanget än hon. För hon var ju inte bara det vittne som befann sig allra närmast händelseförloppet, utan hon var ju också den som kände Olof Palme allra bäst. Hon borde ju ha hörts något otroligt mycket. Och jag har ju svårt att tänka mig att det inte skedde någon form av förhörsliknande samtal med henne. Det vore ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt om inte det skedde. Det skulle ju vara liksom helt orimligt att bedriva en stor mordutredning utan att få henne att bidra med det hon hade att säga. För det hon har hört som i stort sett, alltså det är ju till 90% så är det ju biobesöket och hemresan. Alltså det är så stötande lite. Så att jag tror att det kanske till och med, och det tror jag kanske inte nödvändigtvis finns i utredningsmaterialet, utan det kan finnas speciella mappar som har ställts vid sidan av utredningen från början. Alltså jag tror det finns uppgifter om vad hon har haft att säga som inte har varit tillgängliga och som vi fortfarande inte har tillgängliga. Och det faktumet att det nästan rimligtvis måste vara så är ju ytterligare ett tecken på att mötesscenariot är en sån sak som det finns skäl att gå vidare på. Alltså det skulle förklara så oerhört mycket. Jag tar ju upp i mörkläggningen i slutet just att en anledning till att mordutredningen kom att svänga mellan två ytterligheter under de första åren. Å ena sidan då PKK-spåret, så skulle det vara konspiration, ett planlagt attentat med ett flertal personer inblandade. Och en ensam gärningsman som bara råkade skjuta Palme. Så anledning till att man på så kort tid kunde ha två så diametralt olika hypoteser tror jag beror på att båda två var så svaga. Alltså det är väldigt svårt att tänka sig ett planlagt attentat som bara handlar om att skugga offret och komma fram till att det skulle ha ägt rum där det gjorde. Det hade varit oerhört mycket enklare att se till att ett planlagt attentat i sådana fall genomfördes på en plats där man i förväg visste om att Palme skulle dyka upp. Och där fanns det ju alltså massor med förannonserade tillfällen då Palme skulle prata på olika offentliga möten. Och det fanns dessutom hans regelbundna vanor att han saknade livvakter när han gick hem till sin bostad och från sin bostad dag efter dag, så att säga. I Gamla stan rörde han sig utan livvakter. Det kan inte vara svårt att upptäcka det för den som intresserade sig. Och då skulle man ju kunna ha bestämt sig för att sätta en plan inklusive flyktväg utifrån en sån förhandsinformation. Nu blir Palme skjuten på en plats där enligt den officiella storyn, om vi uttrycker oss så visste inte Kotte om att han skulle gå en väg. Man visste inte om att han skulle gå hem ändå. Han kunde ha tagit en taxi, han kunde ha tagit T-banan, han kunde ha gjort en massa saker, men inte att han skulle gå just där. Va? Så att om det var planlagt så krävs det nästan att på något sätt visste gärningsmännen om han skulle komma dit. Men då skulle det vara logiskt, för då kunde man liksom lägga upp alltihop utifrån det. Va? Om det var en ensam gärningsman så är det inte riktigt på det sättet. Men då kan man säga så att om det var en ensam gärningsman som stötte på Palme vid Grand, så är det ju fortfarande en väldigt lång sträcka innan han sätter sin plan i verket, så stora risker att det ska uppstå något som stör upplägget, så att säga. Så att en spontan ensam gärningsman kunde ha skjutit honom över bion och bara stuckit sig iväg. Det hade varit enklare. Nu är det då en gärningsman, om man nu ska tänka sig. Antingen får man tänka sig att man smög efter makade Palmen hela den här vägen och inte visste om de plötsligt skulle gå in i en port eller någonting, utan att bara fortsätta. Eller om han vore så här fruktansvärt snabb, som jag inte kan tänka mig egentligen, att han liksom skulle ha rusat i förväg, ställt sig i gathörnet och hoppats att han ställde sig på rätt ställe så att ingenting skulle äventyra hela. Alltså det är också konstigt. Va? Det stämmer inte riktigt med hur man tänker sig att spontant agerade ensam gärningsmän skulle göra. Det blir lite krångligt, va? Medan det däremot blir ganska enkelt om man tänker sig, som så många mord faktiskt är upplagda, antingen att man väljer en plats där en person regelbundet infinner sig, eller alternativt att man har sett till att personen ska komma dit. Och det behöver inte vara, det behöver inte ens vara en mötesplats som är dekorimahörna. Man kan tänka sig att mötesplatsen skulle vara den här restaurangen inne på Tunnelgatan till exempel, och Bohemia. Eller att det skulle vara borta i korsningen av Sveavägen och Kungsgatan eller någonting sånt där. Då skulle man också veta att han skulle komma gå. Det där kunde fånga upp honom innan. Det behöver inte ens vara så att gärningsmannen eller gärningsmännen har bokat pass. Det kan till och med vara så att de skulle kunna ha avlyssnat att Palme skulle möta någon. De så att säga gensköt honom innan han kom fram till den platsen, så att gärningsmannen dök upp innan Palme kom till mötet egentligen skulle komma till. Men alltså just det här med denna kallblodigt verkande gärningsman som utför sitt dåd och bara försvinner väldigt effektivt, ger på mig intrycket av att det finns rätt mycket som tyder på att det var planlagt att det skulle ske just där. Och då blir det, alltså någon form av scenario som man kan kalla för möte, blir ganska logiskt. Och det blir speciellt logiskt när man hittar det att de centrala vittnena pratar om att det såg ut att vara en möteskontakt. Alltså det är svårt att bortse från det, och jag är övertygad om att de inte hade varit just det här mordet, så hade polisen huggit på det direkt. De hade utgått ifrån att offret hade lockats dit. Va? Alltså det är liksom svårt att se att de inte skulle ha börjat med det. Ja, jag kom så att han gick dit och så säger vittnen, Anders B säger, de verkade gå i bredd och prata med varandra. Anders D säger, de stod mitt emot varandra och pratade. Silla A säger att det verkade som om de var i sällskap där och konsulentrande. Alltså det är så mycket som... Det är ju intryck av att det var någon form av kontakt helt enkelt. Och det skulle förklara väldigt mycket. Då säger en del att varför skulle en statsminister möta någon skum typ ute på stan en mörk kväll? Ja, rimligtvis för att han inte trodde att det var en skum typ. Men däremot kan man säga det att Palme, som ju var erfaren från underrättelsearbete i sin ungdom, han hade jobbat med sådana saker. Han hade koll på sådana saker. Han hade också erfarenheter av att personligen förhandla i många känsliga politiska frågor på internationell nivå. Han var också känd för att liksom inte prata runt mer nödvändigt, så att liksom, när hade vi känslig fråga att prata med den personen, hade viss annan känslig fråga att prata med en annan person. Han var inte en sån som satt med alla sina kompisar och liksom och snackade om allting. Så han hade ju ett sätt att upprätthålla sina personliga kontakter om det var så att han behövde klara av någonting väldigt känsligt och snabbt. Och han dessutom ville försäkra sig om att inte vara avlyssnad. Så vad var enklare då än att säga att vi ska gå på bio och vi ses efteråt. Vi tar det hastigt ute på stan. Det är liksom väldigt svårt att avlyssna en människa som är ute på stan och möter någon annan som hastigast. Det går nästan. Det kan ju ha gällt egentligen vilken känslig fråga som helst. Men om man slänger in det i vågskålen, då blir hela förloppet, tycker jag, lite lättare att förstå. Det behöver inte vara så här, det vill jag understryka. Men alltså det är ju, det var anmärkningsvärt om man tänker sig till exempel det här med att när Anders D, detta utomordentliga vittne, berättar för polisen på mordnatten om att han uppfattade ett samtal mellan de tre personerna, så hålls det sedan ett ytterligare förhör med honom lite längre fram. Där tar man inte upp det. Och när han kallas i rätten i Petterssonmålet, då startar man liksom förhöret med skottlossningen. Man bara liksom inte intresserad av vad han har att säga. Fastän han var ett exemplariskt vittne som slog larm om mordet, som agerade adekvat och seriöst. Alltså det finns ju liksom ingenting invända mot honom. Borde ha varit ytterst intressant, men det var bara som trallala. Det här har vi inte hört ungefär.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det är väldigt konstigt.
Jo, jag skulle säga det att Erik Engström hade en fråga till här. Och det var, när man pratar om mörkläggning, vilken roll skulle Kalle Lidbom ha?
Ja, Kalle Lidbom jobbade ju väldigt tätt med Ebbe Carlsson. Och det märker man om man läser min bok. Det är fullständigt omöjligt att förstå Ebbe Carlsson-affären på annat sätt än att Lidbom och Ebbe jobbade i par. Och det tror jag utifrån Lidboms intentioner, alltså i sin tur så är jag övertygad om att Lidbom gjorde knappast någonting som inte Ingvar Carlsson accepterade, för att Ingvar Carlsson och Lidbom fortsatte att vara vänner även efteråt. Och det handlade säkert om att få fram ett sätt att bli av med Palmemordet. Att få bort det från dagordningen, att hitta någon sorts lösning som folk kunde acceptera. Det var väldigt svårt att se någon annan förklaring än det.
Apropå, du nämnde ju Ingvar Carlsson där. Thomas Jutanäve, som också har gjort en del intervjuer kring det med Palmemordet. Han undrar, har före detta statsminister Ingvar Carlsson uttalat sig mer än generellt i någon intervju? Vad säger du om det?
Ja, jag försökte inför min bok, en av mina böcker som jag skrev för några år sedan, och på en intervju hävdade han att han inte kom ihåg så väl längre. Men Lars Borgnäs intervjuade Ingvar Carlsson i en bok som heter Nationens intresse. Där gör Ingvar Carlsson vissa uttalanden. Sen var han var ju uppe i KU och förhördes rätt utförligt, och han har ju skrivit flera memoarböcker, och där finns det också korta passusar. Han gjorde också en TV-dokumentär i några avsnitt där han pratar pratar om sin tid som statsminister. Men alltså jag menar ju att Ingvar Carlsson helt enkelt, att när han presenterar sin version av sin icke-inblandning i Ebbe Carlsson-affären, så tror inte jag att det är riktigt. Det får man bedöma själv utifrån den samlade informationen som finns.
Jenny Lorentzon har två stycken frågor var vi hade skrivit ner. En så är här, men vi börjar med: hej, är det utrett om Palmes sista telefonsamtal hemma på mordkvällen gick till en brittisk kvinnlig professor som han ska haft en relation med? Här blir det ju, det är lite snaskig antydning här. Vad säger du om det?
Ja, nej, alltså, det syftar ju på Emma Rothschild som han hade nära kontakter med. Hon bodde ju i Stockholm och hade ju arbetade på det svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI. Hon är förhörd i Palmeutredningen och det har släppts ett förhör med henne, vet jag, och det, enligt vad hon själv säger, så hade de inte kontakt på mordkvällen. Jag vet att det har spekulerats en del av det där. Jag kan tänka mig alltså exakt vilken typ av relation de hade, det vet jag inte, men det är ju säkert kan man säga att de diskuterade ju säkert nedrustningsfrågor mycket med varandra. Det är också värt att notera att hon hade en lägenhet i Gamla stan, inte så långt ifrån Palmes. Och jag kan ju till och med tänka mig att om han ville diskutera med andra personer under former som inte kunde övervakas, kanske de gjorde hemma hos henne. Det är ju ganska naturligt. Så att jag tror definitivt att det kanske till och med kan vara en av orsakerna till att Palme inte ville ha livvakterna han var i Gamla stan. För att annars kan man ju tycka det, att var det någonstans där han verkligen borde ha livvakter, så borde det vara i Gamla stan. Där ju så att säga övervaka honom, visste om att han rörde sig, va? Men om det var så att han hade behov av att kunna sammanträffa med andra personer utan att det observerades, utan att skvallrade det på Säpo, så att säga, så skulle det vara smidigt för dem inte ha livvakt i Gamla stan.
Jag måste bara skjuta in en kommentar här från Alexander Grenehed som skriver att Gunnar Wall ser oförskämt pigg ut efter snart 3 timmar. Det tycker jag. Ja, det måste jag säga. Han sa ingenting om...
Ja, men det är mitt älsklingsämne, ja, det är väl därför.
Han sa ingenting om Dan och mig, men så är det. Jenny Lorentz följer upp med frågan: vad är din teori kring varför Mårten Palme först åkte hem till makarna Palmes bostad istället för att åka raka vägen till Sabbatsberg på mordnatten?
Ja, han hävdar ju att han missförstod sin mor. Och ja, nej, alltså jag har ju det var ju, kan man säga, i sådana fall ett ganska olyckligt missförstånd. Ja, nej, alltså uppriktigt sagt, det är en av de sakerna som jag har funderat en del omkring, men jag ska inte sitta och spekulera just nu.
Det var väl också någonting som Ingvar Heimer funderade en hel del på.
Ja, det är riktigt.
Stefan Karlsson säger, apropå Lisbeth, vi pratade om Lisbeth för ett tag sedan här. Hon fick ju i början stöd av Ulf Dahlsten som var med på förhör med henne etc. Hur ser du på Dahlstens roll? Ärligt stöd åt Lisbeth eller kanske lite av en överrock åt henne?
Han var ju säkerhetsansvarig i statsrådsberedningen, så han hade ju en väldigt central roll när det gällde sådana frågor. Och enligt vad han själv har pratat det som, så var det just liksom utifrån sin yrkesroll som han tog nära kontakt med Lisbeth. Och han var ju också, exempelvis det här med att han satt ju med på det första formella förhöret med Lisbeth den 1 mars. Sen har han ju beskrivit i sin egen bok att han hade väldigt nära kontakter med henne under de år som följde. Och Alltså jag tänker mig att om det fanns politiska överväganden för hur man skulle få Lisbeth att agera på ett sätt som var bra ur regeringens synpunkt, så var ju naturligtvis Ulf Dahlsten en väldigt naturlig länk i det sammanhanget. Så att, ja, alltså det är ju, jag kan mycket, alltså jag ser det som ganska klart att Dahlsten måste ju ha gjort politiska kalkyler i sitt sätt att förhålla sig till Lisbeth. Det vore konstigt annars.
Vi har en fråga från Tobias Jeppsson, som likt många andra tittare här idag är ett bekant namn för oss Palmeintresserade. Vad tror Gunnar om utpekandet av bland annat Craig Williamson och Bertil W i sanningskommissionen i Sydafrika 1996, och sammanträffandet att Bertil W och Anders Larsson, som lämnade den här varningen vi pratade om då innan mordet, kände varandra? Vad tror du om de här utpekandena och de interna, att man kände varandra internt så att säga?
Ja, alltså det är helt klart att det fanns ju kretsar som inte gillade Palma och som rörde sig på olika politiska nivåer där de så att säga sammanstrålade. Och där stötte man ju på de här personerna i den rikhaltiga litteratur som har skrivits om Palmeutredningen. Och man kan ju inte friskriva Williamson från inblandning i mordet, och inte heller Bertil W. Jag brukar vara försiktig med att snickra ihop de slutliga slutsatserna. Det är väl absolut sådana saker som kommer att diskuteras ytterligare, och det är väl ganska naturligt. Ja.
DeSoto76 kommer med en ny fråga. Han skriver: hej igen Gunnar. Varför tror du Rimborns uppgifter från Lisbeth om två gärningsmän inte fanns med i förundersökningen mot Christer Pettersson? Och då pratar vi alltså om Åke Rimborn, vill jag minnas han hette, som var först på Sabbatsberg. Visst var det så, pratade med Lisbeth?
Ja, precis. Det är väldigt intressant, för att han träffade henne på Sabbatsberg, och han var ju helt övertygad om att det hon sa var att hon hade uppfattat det som att det var två gärningsmän på mordplatsen. Han är sen den som därmed också kommer att ligga bakom rikslarmet som sänds ut under mordnatten, och där en central punkt är att det var två gärningsmän. Rikslarmet utformas i samarbete med biträdande länspolismästaren Gösta Welander, som själv åker till Sabbatsberg för att träffa Lisbeth och få en bild av vad man kan få fram om signalement och så vidare. Senare under natten så gör Gösta Welander vissa ändringar i rikslarmet. Den väsentliga ändringen Gösta Welander gör är att han plockar bort den första uppgiften om Ustasja, som ju bygger på att Lisbeth själv hade associerat till att den organisationen som ju var mycket fientlig till Palme, att de skulle kunna ligga bakom mordet. Och då drar Welander den ganska rimliga slutsatsen att det var en spekulation från Lisbeth som inte verkade vara grundad i våra faktiska observationer från hennes del. Men däremot låter Gösta Welander uppgifterna på gärningsmännen och kvar. Och det finns ingen från mordnatten som överhuvudtaget kan säga någonting om varför den uppgiften skulle vara värd att plocka bort. Men det som händer är att när Holmér håller sin första presskonferens lördag 1 mars klockan 12, då avfärdar han den uppgiften och säger att det finns ingenting som tyder på att det skulle vara två gärningsmän. Och därmed så blir rikslarmet då historia, kan man säga. Och i fortsättningen, även efter Holmérs avgång, så behandlas Rimborns uppgifter som i princip icke-intressanta, icke-existerande ungefär. Och det Det finns ingen dokumentation på att Lisbeth har fått frågan om sitt samtal med Rimborn och vad hon kan ha sagt åt Rimborn och om hon kan ha sagt någonting på Ransman, utan att det är bara ett exempel på det här liksom icke-materialet om Lisbeth som inte finns. Och det blev ju naturligtvis när man skulle genomföra åtalet mot Pettersson, så var det naturligtvis uppgiften att Lisbeth skulle ha talat om två gärningsmännen skulle ju så att säga slås under åtalet, så det ville man inte ha med. Och jag kan bara uppfatta det som att man valde bort Rimborn fastän han rimligtvis borde ha redovisats i förundersökningsmaterialet. De hade ju med en annan polis, Kristiansson, som också pratade med Lisbeth på mordet. Och han skriver en PM som han skriver flera veckor efter mordet. Det tar de med i förundersökningsmaterialet. Därför att han inte talar om två gärningsmän. Så det är nästan så att han lyfts fram så att man inte ska behöva ha mer Rimborn. Man undrar varför bad de honom att skriva en PM flera veckor efteråt. Varför skrev han inte något till denna, vilket han rimligtvis borde ha gjort. Varför tog man inte med det? Det finns en rad frågor om det där som för mig, i alla fall tycker jag att det är ganska stark slutsats att Lisbeth faktiskt sa någonting om två gärningsmän. Och då är frågan, vad ska man dra för slutsats av det? Jag tycker inte man ska dra slutsatsen att det behöver ha varit två gärningsmän på själva mordplatsen. Det kan ha funnits andra personer lite längre bort, men jag tror inte det var två gärningsmän på mordplatsen. Men vad är det då Lisbeth pratar om? Jo, jag tror att hon pratar om att hon såg mannen som sköt. Och hon såg också vittnet Anders B. Och hon har då, när hon pratar med Rimborn, så har hon hunnit dra slutsatsen att den här mannen som stod några meter bort och tittade på henne, han kan ha varit en medhjälpare. Så att då har hon uppfattat det som att det var två personer, han som sköt och den andra. Men eftersom inga förhör med Lisbeth tar upp att hon hade gjort en observation av skytten i samband med att han sköt, så är det som att det har lyfts bort, och det enda som hon får prata om i officiellt kända förhör är den här observationen av mannen som står en bit bort. Va? Och jag menar utifrån de samlade vittnesiakttagelserna, inte bara det här om ett samtal före mordet, utan också att Lisbeth stod så nära gärningsmannen när han sköt mot henne, och att vittnen har uppfattat det som att hon såg på honom när han sköt mot henne, gör att jag tycker det verkar rimligt att tänka sig att Lisbeth faktiskt hade gjort en observation av gärningsmannen. Och då blir det så att säga, då blir det här med att hon skulle säga att två personer skulle oundvikligen leda fram till hennes observation av gärningsmannen. Det som istället sker nu är ju det att i april säger Dahlsten till Expressen att Lisbeth gjorde inga väsentliga observationer av gärningsmannen överhuvudtaget. Hon är inte ett huvudvittne, säger han. Och som vi också vet, så Lisbeth kallas inte att vara med på rekonstruktion på Sveavägen, vilket ju är extremt illa, kan man säga. Hon om någon borde ju ha varit där. Hon kunde ju ha hittat någon tidpunkt sent på natten, inte var en kotte där och spärrat av runt omkring om hon tyckte det var jobbigt att vara där. Men hon borde ju ha tagits dit för att man skulle kunna rekonstruera. Var exakt befann du dig när du såg det och det och detta och så vidare? Då hade åtskilliga saker kunnat klaras upp om man hade hållit ett riktigt förhör med henne på det sättet. Så att, ja, alltså för att sammanfatta då, jag tror att Rimborns uppgifter speglade vad hon faktiskt sa, och jag tror att det blev begravt därför att det snabbt beslutades att inte det skulle komma ut någonting av de faktiska observationer hon hade gjort av gärningsmannen.
En fråga jag tyckte var väldigt intressant, det var den som Lina Björklund ställde. Om Palmemordet hade skett i nutid, tror du att utredningen hade hanterats på samma vis som då? Och hur tycker du att förhören med Lisbeth skulle ha skötts?
Jag tror att om Palmemordet hade skett i nutid, så hade många mobilkameror varit igång. Och det hade skapat helt andra förutsättningar för utredningen. Det hade inte gått att vifta bort sån dokumentation om vad som hade skett, även om det till och med skulle ha varit känsligt, så att säga. Jag tycker att Lisbeth borde ha förhörts med all tillbörlig respekt och hänsyn, men man borde ha hållit utförliga förhör både om alla tänkbara detaljer av förloppet på Sveavägen. Man borde ha kontrollerat om hon kände igen de olika vittnena. Det skulle till exempel ha varit till stor hjälp om man hade kollat med henne om hon kände igen Stig Engström eller inte. Vi hade inte suttit här under de här omständigheterna om man hade gjort det. Det hade sett annorlunda ut. Och man borde naturligtvis ha genomfört väldigt omfattande förhör med henne om Olofs olika engagemang i olika frågor. Alltså finns ju mycket som helst man borde ha gått igenom väldigt, väldigt noga med henne. Man borde framförallt också, alltså en av de mest öppnande sakerna i hela utredningen tycker jag är Holmers slafsiga förhör med Lisbeth den 25 mars 1986, när Lisbeth räknar upp olika internationella motiv som hon kan tänka sig lägga bakom ordet, och Holmer inte verkar åka ställa en enda följdfråga överhuvudtaget. Där hade du funnits något att fråga henne.
Tack så jättemycket, Gunnar.
Ja, tack ni för att jag fick vara med. Det var hemskt roligt.
Tack så hemskt mycket, Gunnar, som sagt. Tack till alla som har skrivit in. Ni som inte har fått era frågor besvarade, vi hoppas vi kan lösa det på något annat sätt i framtiden, kanske i någon kommande intervju eller liknande. Men vi har fått in jättemånga bra frågor, så stort tack till er, stort tack till Gunnar. Och boken Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet i ny utgåva kommer snart att finnas ute i butikerna i alla fall. Med det så får väl vi säga tack och hej för ikväll helt enkelt. Och är ni intresserade av boken så vet ni var ni hittar den. Är ni intresserade av att lyssna på podden Palmemordet som ju Dan och jag representerar, så finns vi på facebook.com/palmemordet. Där har ni mer information om oss också. Och som sagt, tack för att ni hängde med och ha en fortsatt trevlig kväll helt enkelt. Så säger vi hej då!
Därmed sätter vi punkt för de här 4 avsnitt långa samtalen med Gunnar Wall. Och vi hoppas givetvis kunna återkomma med mer från Gunnar om ni som lyssnare skulle känna att det vore intressant. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com/palmemordet för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an Stora spår. Glöm inte heller att du kan se hela eventet på cirka 3 timmar på YouTube. Länk finns på vår Facebook-sida facebook.com/palmemordet där du också kan diskutera avsnitten med mig och Dan. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall. Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebook.com/prsmedia.se. Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstrådiga. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.